kommer Jimmys favoritdel. Du borde ju doktorera.
Jo, men grejen är att jag har ju brottat ner mig rätt duktigt i fotboll kontra Sveriges lagar. Och det som är det sjuka är att vi har ju dubbelt så hög brotts, ska man säga, påföljd om det är ett idrottsarrangemang eller om det är en vanlig fredag vid löning. Vilket jag, för mig är ju alla lika inför lagen, men tydligen är vi ju inte det. Utan jag har ju sett folk som har fått fängelse för någonting som de hade fått dagsböter för. Och då är personen i frågan kanske inte dömd sen innan, utan det är att det är ett idrottsarrangemang.
Fotbollssupportrar säger att ni spelar ner i Malmö en söndag. Ni kommer ner till Lilla Torg, kanske är där vid 12. Ni är 200 man, säger det.
Typ liksom. Akvabar.
Ja, men då är det svårt att skilja på om du är Ultras Göteborg, om du är någon julgran från Bollebygd. Eller, alltså så. Så det blev liksom en krig. Men... Och polisen kommer gå in mot alla. Men... Och det är ju det att så gör de inte i vanliga fall.
Nej. Man går ut in på en teater och börjar veva för någon gillar teater. Bara han gillar teater där även. Han ska få på nöten. Bara för han har en annan färg på halsduken. Så är det ju jävligt lätt, det vet du.
Malmöpolisen har också varit jävligt hårda med hemma. Alltså.
Vi är ju jävligt rättslösa som fotbollssupport. Det har ju både du och jag fått uppleva genom åren.
Men där har vi det igen då, som jag kan se, som jag är lika stolt som jag över det med kommandobryggan i Göteborg. I Göteborg med det opolitiska och vad vi har kommit fram till och löst, så är jag ju lika stolt över ultraskulturen i Sverige och till viss del Norden, men framförallt Sverige, där vi faktiskt inte bara tar skit ihop med andra grupper som är SFSU. Klarar sig rätt nu? Ja. Och det har ju hjälp också, men där de fortsätter bara med den här, det är ju inte jag ensam och tycka det här, det kan ju ni andra ultrasgrupper som lyssnar på det här skriva under på också. Oavsett lagtillhörighet, att det har ju varit, de har ju gått bananas både politiskt och polisen då, men tack vare skulle jag säga att vi har varit så pass eniga, så den kulturen som vi ändå bär oavsett lag, den kommer de aldrig kunna stoppa med. Nej. Det våldet eller med det medlen som de faktiskt försöker med nu. Ja. Sen är det ju så också att vi får ju också smarta i det då, vad ska vi göra, vissa som här begaltennis till höger och vänster har kanske inte alltid varit så smart då. Nej. För att då har vi det direkt dagen efter, ja men då säger polisen, där ser ni.
För där har de ju presenterat villkorsträffar, och sen kanske så 20 matcher senare så flyger de bengaler med Hammarby. Eller vad det är.
Men jag har också all förståelse för att det provoceras fram till höger och vänster, alla yngre med den hunger som vi hade när vi var 20 liksom. Så det är inte så att jag bara pekfäng mot alla yngre, men där försöker ju också då äldre kanske sansa, för att i längden vinner vi på att göra något annat. Exakt. Men jag har också full förståelse för.
Jag vill inte vara kritisk så, men jag har ju fört ut teknik till 100%. Men man blir ju jävligt frustrerad när man håller på att propagera för bengaler och pyroteknik på läkta. Och så är det någon stjärna i Djurgården som får för sig att dra en rakt in i kortsidan mot AIK. Det blir lite... Alltså, jag köper grejen, det handlar inte om det, utan det handlar hur försvarsbart det blir med bengaler. För vi har jobbat jättepositivt ett år. Jag säger varken bu eller bä, jag bara säger det att man, när det är sånt känsligt läge, för det som polisen, de resurserna polisen lägger på bengalerna, som är ett bötesbelopp eller svensk lag, det är ju som att jaga snattare med helikopter. Det finns liksom inget stöd med lagen att ha så mycket resurser. För om man tittar på skaderiskerna och det, så är det ju faktiskt så att på 10 år är det bevisligen 2 personer som har fått söka läkarvård på ett sjukhus. Då finns det ett mörkertal med små skador och sånt med bengaler. Och polisen talar om säkra arrangemang, men då har vi 298 personer på 10 år som har fått söka läkarvård på grund av våld från polis. Mm. Men, förstår du?
Ja, men det är ju inte bara vi, för nu pratar jag om våra perspektiv från ultras eller supporters förhållet, från hållet. Men det är ju inte bara vi, utan det är ju även klubbar, spelare, ja. Till och med alltså klubbägare som säger att, som är på våran sida, som, och även politiker som säger att men nu får ni liksom ge er, för det står inte i proportion till det som faktiskt händer. Exakt. Och de har liksom bara gett sig fasiken på att de ska hindra oss. Ja.
Och där har du ju... Det blir lite som prioriterat. Att okej, nu har vi fotbollssäsongen 2023. Mm. Hur ska vi tackla detta? Mm. Och det blir nästan som ett hån mot polisen varje gång någon tänder en bengal eller det blir en slagsmål och så vidare. Det är lite som att det göder deras kår att gå in ännu hårdare. Men jag tror de har tappat lite den här verklighetsförankringen, för att du ser varje dag på det, eller det skjuts i Malmö, skjuts i Uppsala och så vidare. Men fotbollssupportrar brinner bengaler. Alltså i förhållande till vad? Alltså var läggs resurserna? Mm. Ja. Det är helt sinnessjukt ändå. Vi hade kunnat sitta och diskutera detta.
Ja, vi har tappat,
vi har tappat tråden. Vi kan köra ett special edition Viken Jimmy avsnitt bara med att frågeställa våran ultraskultur, ja. Eller polisen i sig.
Men det härliga är att jag ska sen också hooka upp med vår gamla supportpolis i Malmö, där det kommer att tas upp lite också frågor gällande hur de jobbade med support och så vidare. Men om vi går över till egentligen det som jag ser egentligen lite som primärt, din kapo-situation.
Mm.
Du har agerat kapo på kommandobryggan. Alltså hur är den känslan? För att jag kommer ihåg när jag jobbade i Köpenhamn, så snackade jag med han Genie som var Brunbys kapo, och han sa liksom det. Det är en sjuk jävla känsla att stå framför en läktare och du är den personen som alla tittar på. Du känner dig lite som en rockstjärna. Men om vi börjar så, hur startade för dig, Viken? Alltså, och vad var det som gjorde att du klev upp på läktaren och var den personen?
Mm. Nej, men det började på gamla. Och där har vi igen då, nu gick ju Jimmy igen då och köper öl här. Men gamla, det måste ju då bli tidigt 2000-tal. Ja. Där vi som grupp blir större och vi frångår mer och mer där från supporterklubben Änglarna. Någon går upp någon gång på räcket och drar någon ramsa, till att vi försökte köra igång någonting mer. Och så var det väl ingen i gruppen som ville riktigt ta den rollen, och ganska tidigt kände jag att jag hade, ja men kunde väl ändå, ja, var inte så himla nervös för att prata inför folk, för jag har ändå jobbat med ungdomar och så länge, och ja, lite sådär, och jobbat som fotbollstränare tidigt och mött situationer där jag har inget val att liksom prata med människor fast jag tyckte det var jobbigt. Yeah. Men så blev det, jag tror det är mer en slump, för det var jag och någon till i Bulldogs som var de som testade, och så blev det väl mer och mer, och så kände man, men det här känns gött. Inte att man var jättesäker så, men att man ändå tyckte det var roligt.
Yeah.
För man, annars hade man ju inte gjort det igen, för att det är ju självmord att gå upp där och man känner att man inte har någon med sig, kan jag säga. Yeah. Men också det som inte många vet kanske, det är att vi var ju inte på något sätt jättepopulära i början, Bulldogs. Okay. Vi fick ju kämpa ganska många år. Vi såg sig som av de äldre då, kompisgängen då.
Yeah.
Som skitunga som kom och bara ställde till det och var på att betala och skulle bara vara emot allt och alla liksom så här, och det var vi också, och säkert väldigt onödigt. Men till slut allt eftersom så accepterade de väl oss mer och mer, och vi testade olika ställen dessutom på Gamla Ullevi. Och jag minns det året när vi, jag minns inte året, men jag minns att vi försökte köra ultras och klacken från kortsidan ett år på Gamla Ullevi. Det gick ju så där, men det var där jag kände att då fick ju, för de som då vi ville ha med oss till det som vi skulle köra, de kom ju till kortsidan. Och då, fast det kanske bara var några hundra, så var det ändå, då visste jag att då är det de här hundra, kan ändå tänka sig att jag står nu och, för i början var jag så här, men skulle du stå i vägen liksom, så här. Det var ju också helt jättemärkligt. Ja, men precis. Men så där var det ju mer accepterat, så på den vägen var det. Sen hade ju fram till förra året, så när var jag som kapo, vi pratade om det när du gick iväg här, när vi pratade för tidigt 2000-tal som första gången kapo på Gamla. Kan stämma, va?
Ja, nu som sagt var jag ju som dig med år, men jag vet i alla fall att du börjar ta ton 04-05 någonstans började du klättra lite på räcket, ska man säga. Jag låter ju vara osäker.
Ja, men mer ordentligt då kanske. Och sen om det var innan lite, inte så. Men det har blivit några år då som cap och jag är extremt tacksam och stolt och ödmjuk inför alla de månader jag har fått. Och det har varit, och jag försöker också, eller jag försöker inte, men jag skiljer nog på det att vara ultras och vara capo. Det är två helt olika saker. Man blir ju tidigt sen från 2010 i alla fall på nya då, gamla eller man säger, så förstod man att men nu får jag ju liksom tänka på hur jag liksom beter mig, alltså, för man blir, som du sa, ett ansikte utåt. Man blir talesperson nästan. Och det handlar om att jag har haft enorm tur att ha väldigt fina ledargestalter innan mig. Så jag hade ju väldigt så utstakat för mig, för jag kunde plocka det gottaste av de personerna som jag tyckte har varit innan, och så strunta i det jag tyckte kanske var dåligt hos olika personer. Så hittade jag min roll sen. Och där är vi nu fram till förra året då. Och jag är så tacksam att jag har fått vara med så länge, och att gruppen och till stora delar och andra på kommandobryggan, som jag tycker är viktigt att alla, inte bara min egen grupp, stod bakom det jag gjorde. Så jag är extremt tacksam och stolt över det. Och är enormt ödmjuk varje gång jag står där. För det du nämnde rock, den. Och det är ju lite roligt, för den frågan har jag fått några gånger också när jag själv tänkt på det, när jag pratat med andra som är utanför fotbollen, när jag ska försöka beskriva det här kapa, vad är det, och så blir någon säger, ja men tänk dig en, vad är det de brukar säga, körledare typ, de som inte fattar.
Det är
det skämt, men då vill jag hellre vara James Hetfield i Metallica. Det är det närmaste jag brukar säga jag kom att bli den där rock sången i mitt favorit.
Det är viken cred, och jag tror samtliga på kommandobryggan håller med mig och säger att en ödmjukare kappom, även med en blick som kan skära genom glas på vissa blickar, säger ju mer än ord ibland. Men det var otroligt sorg för många med mig, bland annat att Viken valde att hoppa av som kappo, eller trappa ner kan man säga. Och alltså, jag vet ju, hade inte coronan kommit och den utvecklingen som hela Sverige hade, så hade vi kunnat gå ett steg längre med dig då. Nu talar jag för oss i Göteborg i alla fall, och kanske talar för hela Sverige också. Men vi var liksom på toppen, alla klubbarna var på toppen innan coronan kom.
Ja, men så var det, och jag är jätteglad för dina ord. Och det är som sagt, jag vill ju tro att man kan inte vara på en position, oavsett vad det är, nu råkar vara att vi pratar om capo-delen och mig då, men om man är en douchebag liksom, att om folk skulle tycka nej men den jävla idioten tänker vi inte. Så det hoppas jag, vill tro att jag är, som min fina morfar sa en gång, att respekt är någonting du förtjänar, det är ingenting du bara får. Sen inser jag ju också, 45 år ung, att jag inte är framtiden på något sätt, så det finns ju andra som måste ta efter och vid. Och jag har haft väldigt fina capo kollegor bredvid mig såklart, som är fantastiska, som fortfarande kör. Så att,
men det är en sorg även för dig?
Ja, men en otrolig, alltså, som vi pratade lite innan vi började spela in här, du och jag, att 2 år tog det mer eller mindre, om inte längre, att komma fram till det här beslutet att faktiskt pensionera mig, som jag sagt då. Det låter ju väldigt gammalmodigt, men förra året. Men det och där igen, återigen, jag har inte varit elitidrottare. Men när de ibland beskriver det här med att hoppa av eller sluta, det blir tomt. Extremt tomt. Extremt.
För de har ju sett ditt ansikte där, de har sett din energi. Och de kanske också känner dig lite som person. Okej, nu vet vi vad som kommer hända. Efter de spelar Poseidon liksom, så vet vi vad det kommer komma för ramsar för att få igång publiken. Och du måste också vara rätt så... vad ska man säga? Tajmade. Det är det allting handlar om egentligen. Att du måste känna av också hur det går i matchen, hur det är på läktaren, vad är det jag ska dra igång nu.
Ska vi inte köra liksom GGGA?
Det värsta ramsen. Men nej, men alltså så här, tomt absolut. Och vart, det är ju inte bara det att jag har stått där och alla tittat på mig, utan också vill jag säga mer vad alla har gett mig, alltså för under alla mina år. Mitt liv har ju inte gått spikrakt. Det har varit sorg, det har varit familj. Och det är inte många, alla som vet det så. Men det kan jag säga till er som lyssnar och till andra, och jag vill att alla ska veta det. Jag försöker vara duktig på att säga det till folk, att ni ska veta vad det har betytt. För att ibland när man mått skit som man känner, nej jag pallar inte det. Då har det varit ändå att nej, jag kan inte bara skita att inte gå på den här matchen. För folk förväntar sig att jag ska upp. Och så har det gett mig så mycket energi.
Exakt.
Och varit så tacksam över de rundunkarna som jag har fått. Och så här, nej, för jag tog en lite ofrivillig paus ett tag där. För några år sedan. Och då var det många som så här, nej, ja, kommer du tillbaka och vad har hänt och så vidare. Och då, det var så många som jag inte förväntade mig kom fram utanför grupper som hade ändå tyckt att jag har gjort en bra grej. Och det vill jag ju tro att då har jag det om jag lyssnar på dem. Och det är inget, återigen, jag vill inte sätta mig på någon hög häst, men jag tänker att så som jag ger och beter mig så får jag tillbaka. Och det, jag är jättetacksam och jätteödmjuk inför det. Och ja, det är
en tomt. Härlig känsla också. Nog för att du kanske får lite ryggdunkar från folk som du känner i närmsta grupperingar som, eller kommer fram. Det kanske till och med barn också liksom, och säger så, fan vad det var häftigt idag liksom, och det är så härligt att ha dig tillbaka eller vad som helst liksom. Ja, det är ju en fantastisk feedback att få.
Ja, men extremt.
Det är också att du har gjort ett bra jobb på läktaren
liksom. Absolut, och jag har ju även fått i min arbetsroll folk som har kommit fram och nämnt Viken och sagt utanför supporterskapet och vilken fantastisk människa du. Öser jag lite godhet över dig för en gångs skull.
Men det är jävligt
duktig på duschbägar.
Han sitter och ler där borta.
Han sitter och ler, han behöver detta här heroinet som han säger.
Ja, det var tungt så jag suger åt mig.
Nej, men som sagt var, att det som du säger, det här med respekt, det förtjänar man, det får man inte. Så är det. Och jag är ju lite jäv i frågan eftersom detta är en av mina äldsta och bästa vänner. Så att jag låter detta osagt resten och så överlåter jag dig resten
där. För jag har också en intressant grej. Har du känt lite så förpliktelser, till exempel så, säg Kalmar borta en måndag. Har du känt så förpliktelser att, fan jag är ändå kapo, jag måste vara där, eller kanske en match utomlands och så vidare.
100%. Ja. Det var under några år. Jag tror det var till och med någon som räknade ut att under, jag tror det var 3 år, så såg jag i princip 90 minuter. Alltså ingenting på 3 år. Och ja, det var det. Sen återigen, många tror ju det bara för man är ultra, så man är så himla intresserad och kan så mycket om fotboll. Jag kan inte Blåvitt. Jag kan Thomas Ravelli och Tommy Nilsson. Men Blåvitt startar, eller vad kan jag liksom. Alltså det. Och jag ska inte säga att det är för att jag, ja, men till viss del ointresserad, för jag brinner så mycket för det här andra, ultraskulturen och gemenskapen och så, men absolut förpliktelse. Och det var väl också det som jag tänkte på, att men, väga för och emot när jag skulle komma fram till det beslutet att kanske då göra något annat eller låta andra komma fram.
Det är nästan ett samhälls, förstår mig rätt, men ett samhälls, att man tar på sig en del av samhället eftersom vi har så bred publik i samhället. Så blir det ju lite att du blir ledaren av folkrörelsen. Förstår du vad jag menar?
Ja, men den energin som, om jag kan se på dig eller dem eller er att det jag gör blir ni glada av. Så får jag 10 fallet tillbaka. Fast det kan ju inte alltid ni förstå, men det är det jag känner. Och det är ju också det som har drivit mig. För att om man ser till Sverige så man är 45 och ultras. Det är jättegammalt. I övriga Europa och världen så är det inte en siffra någonstans. I början när jag gick och var ultra så sa jag, är du fortfarande på ultra? Är du med Blåvitt och ultras? Du är 25, växer upp 30, 40. Alltså så här. Men nu börjar det bli mer accepterat, absolut. Men för att gå till då, eftersom Jimmy svävar iväg. Så ja, förpliktelse. Ja, på gott och ont då såklart. Men ett tag var det så, det blev nästan för schema liksom lagt och sådär, och då tappar jag gnistan för att det måste få finnas spontanitet och ja, men det är en balans det där, och jag har haft god hjälp, och nu tänker jag inte nämna några namn för då glömmer jag någon och det vill jag inte, men många runt omkring mig som har stått bredvid mig och hjälpt mig att komma ihåg framförallt.
Jag
har hjälpt mig jättemycket. Ja, men Ramse framförallt. Hur går takten nu igen?
Ska vi köra den i fyrtakt? Ska vi trumma?
Ja, men jag är rent bedrövlig där.
Ja, nej.
Och jag kan ju inte namnet på spelarna.
Det är fett på
läktaren. Ja, men hoppas det. Oh, yeah.
varför folk alltså respekterar Vika, alltså det är den ömsesidiga respekten som Kappo ger övriga publik. Jag ser dig, nu kör vi för klubben. Det får, jag vet inte hur det ser ut på andra läktare, men att bara få den blicken av den som står längst fram är ju ett kvitto på att man gör ett, ja, det beror på vilken blick man får. Men däremot så ska man inte glömma rollen. Det är oviktigt egentligen oftast vilka som är på plan, utan det är vilka som är på läktaren som tillhör det här kollektivet som vi har byggt genom åren.
Sen tror jag också så här, nu avbröt jag Jimmy och det blir inte mycket
första gången som händer.
Nej, men just det här också att jag vet ju också, det är ju inte så att folk också har tyckt att jag har varit säkert varit alldeles för snäll och med sig och allt det där. Så att det är ju en del också, men då tänker jag så, ja, fast jag är den här typen av cap. Och det har också varit våran styrka att det funnits andra killar, för nu har vi inte haft några tjejer tyvärr än, men killar då som haft andra sätt att vara cap, och då får de vara det. Men det var lite det som jag sa till innan förut när Jimmy var iväg, att det var ju det jag kunde se, och de capper som jag upplevde, och så tog jag liksom så här lite olika goda delar från deras beteende och lätt bli deras dåliga, för det är klart att jag har dåliga sidor också som andra, för jag är där en av, ja, men, om vi säger då att vi är 2,5 på kommandobryggan, 10 000, 16 000 på läktaren, är klart som 17 att alla inte kommer digga min stil. Men då finns det kanske någon annan då som kan ställa sig där uppe, och så tycker de, ja, så det är olika. Men sen
är ju vi som stad Göteborg, jag har alltid varit, ursäkta mig, jag kanske inte har tonfall i Göteborg, men det här gemenskapen, sossetänket, förlåt om jag kanske tar ett litet för stort ord i munnen, men vi säger då, som vi har ju skrattat och gjort oss lite roliga åt Kappos utlandet, liksom ingen namn, ingen nämnda, men en huvudstad i Österrike till exempel, där det är någon form av stjärnstatus, och någon, det blir lite löjligt, du blir inte en av läktaren utan du blir någon form av karaktär som står framför läktaren,
någon egen show,
som kör sin egna show och kör hela sitt liv runt det, att man står på läktaren. Här i Sverige är lite mer jordnära liksom, jag är med er, vi kör detta ihop, jag kör inte mitt race.
Men det finns ju säkert de capperserna som vill leva upp till det och vara det, och det förstår för dem, men jag hoppas inte att det man tänker om mig, och det är inte det man nämner om mig, det, då tycker jag att jag har misslyckats, för det är inte den personen jag vill vara, eller ledaren eller capon då. Men sen är det klart att man hamnar i situationer i och med att du är ett ansikte utåt, men då får man ju också tänka, för du har ju också ett ansvar. Så att man kan ju faktiskt, och det har hjälpt mig jättemycket i min roll som cap, att du kan inte stå och bete dig eller säga vad som helst, och det är jag ganska glad för att jag, som många i våran värld, är en hel del humör och så vidare, och det är inte alltid man, och i det jobbet då som jobbar, som jobbar med barn och ungdomar, så får man ju ändå försöka tänka på hur man beter sig, för ungdomar, det även där på läktaren då, ser och tar efter det som jag då, eller vi faktiskt, att jag tycker det är viktigt att tänka på.
För att det är det som jag tänker komma till också, lite den där ödmjukheten liksom, att bjuda in och vara egentligen med kapon för alla, så att säga. Det hade varit en helt annan gamla 2,500 megastinnade kategori C framför dig liksom. Men nu har du liksom alla, från småbarnsföräldrar och barn till liksom ultraskoperingar. Att man känner av den där. Men det är också det med att känna av läget på, i en match, på timing med sånger och så vidare. Men hur känner du om det verkligen går bra? Säg att ni leder ett derby mot Geist, 3-0, det är 5 minuter kvar. Vilken sång är det som verkligen maler på Ullevi då?
Återigen då, jag kommer ju aldrig ihåg några ramser, precis som där med spelarna. Ja, men vi har ju några nya nu, om vi ska, som jag gärna hade kört då, men nu är det så länge sedan vi mötte Geist tyvärr. Nu har vi dem i cupen på söndag i sig, men just derby och så. Men det som jag kunde känna med det, för det, där har vi det igen då, att det ibland blir för styrt någonstans.
Det ska bara släppas
lös. Och jag tror att det har också bollen, såklart. Men ibland kunde jag känna sig, men fast vi låg under då med 3-0, varför kan vi inte då bara släppa loss och liksom köra och skita i allt, och det behöver inte vara så seriöst. Och där har vi våra yngre som ibland, men det här kan du inte hålla på med, det här kan du inte köra nu. Och jag var lite, men å andra sidan, hade du frågat mig Viken 20 ändå, så hade jag kanske varit lika jäkla, nej det är klart som 17 att vi inte ska liksom laja nu, men Geist 3-0, ja, men då ska vi ju, där har vi en annan sak också. Att jag sjöng mycket hellre om mitt lag, min stad. Mm. Jag skiter i de andra.
Ja, vill jag bara inflika detta i Viken 45 vi talar med nu. Ja. Det går Viken 25 med
nu. Det är någonstans.
Men jag har aldrig riktigt anammat det där att sjunga klart som 17 att jag sjungit de andra också. Det finns klassiska 90-talsramser som jag saknar. Som jag brukar säga. Jag brukar säga det. Varför kan vi inte ha tifo som bara är gamla ramser? Men där är de yngre... Yngre är inte riktigt på det än. Nej, de vill bara ha massa de vill bara ha flaggor i vägen trummen, ja. Nej, men det hade ju självklart varit en god ramsa som bara handlar om Göteborg och släppa loss och bara kaosa.
Men däremot har vi faktiskt en ramsa som faktiskt överlevt sedan 90-talet. Det är ju faktiskt ifrån stallet hörs ett rop.
Ja, är inte de sämsta ramsorna.
Det är nog fan med den, ja. Den sången som är så jävla dålig, ja. Men ändå överlevt sedan tidigt 90-tal,
ja. Jag brukar ju få ibland, eller brukar, det låter som att jag jättekonstigt att säga så, ja, men jag har ju fått frågan vilken är din favoritramsa så, ja. Där har jag faktiskt ett svar direkt. Och det är ju som änglarna.
Kan jag aldrig bli.
Och jag gjorde en rolig, jag tror det var 2015. Jag kommer ihåg ett år till och med. Precis. Och då är det Djurgården på Tele2. Vi är ändå ganska många, de är inte speciellt många. Men det finns ett klipp där jag drar igång en av de här klassiska GMT-klacken. GMT-FMK då. Ja. Och då svarar ju, i vanliga fall på hemma så blir det ju, vad blir det då?
Ja.
IFK. IFK så svarar ju resten av Göteborg.
Levande sitt.
Ja, det blir ju IFK i Göteborg. Men då svarar ju Djurgården horungar. Och det blev, och det finns ett klipp på YouTube eller några klipp, och det är ju bara på några minuter. Men det här håller alltså på i, jag tror det är 20-25 minuter. Jag får ju till och med folk som ringer som är i Göteborg och som kollar på matchen. Men sluta nu. Men det tyckte jag var så himla roligt, just att vi sjunger IFK, vänta lite nu, och de svarar horungar. Men där och då när jag bestämmer mig för, men nu räcker det väl då efter 20-25 minuter, då går jag direkt över till just den som änglarna. Och det är en av de faktiskt fetare minnena.
Jag försökte kalla på Viken och säga vi skriker Djurgården nästa gång. Yeah. Och de svarar horungar. Men jag fick aldrig den ögonkontakten. För han var ju inne i sitt
eget.
Ja, men jag återigen vill inte sjunga om andra lag.
Nej, men det har varit jävligt kul att bara överraska dem med ett, istället för IFK, ett Djurgården. Och de kommer automatiskt svara horungar.
Ja, precis.
Och
där,
liksom. men
så roliga ska vi inte vara. Det är ju som lite som många har så. Förkärligt att sjunga den här GGGA och sen tänker jag inte ens fortsätta. Det är absolut den värsta ramsan jag vet. Och den sjungs, vi kan möta Landvetter, det går fyra borta. Varför då liksom?
Ja, jag kan väl säga att det är en flitig användare.
Ja, är bedrövlig ramsan, lägg ner den.
Ja, men grejen är att hatet måste ju hållas upp.
Jo, men det är det att vi spelar Gais. Du har inte ens pratat mycket om det. Men rätt i händerna, jag vet att ni som är Gaisar, om ni lyssnar, ni älskar det.
Historia med Gais då? Alltså man tänker på Gais, har ju varit uppe i Jönsensin, nu var det ett tag sedan ju, men hur är din rivalitet till Gais? Alltså den har varit med egentligen sedan du började?
Ja, men långt innan Jimmy också. Mm. För det var ju faktiskt så att att jag spelade fotboll och som nämnde i en liten klubb i Frölunda. Och där hade jag förmånen att spela ihop med en kille. Och han var, det var ju långt innan jag visste om fotboll och det här med huliganism och sånt. Och han var ledaren inom GM, eller gärningsmännen, Gais. Yeah. Så vi pratade ju riktigt old school.
Yeah.
Och han var ju accepterad även och respekterad, skulle jag nog säga, och vara katse också. Mm. Men det gjorde ju att, och han var ju Gaisare då såklart, men han, innan jag fattade att jag skulle, där med Blåvitt och så, han var som en storebror. Mm. Så jag hade ju det runt omkring mig med Gais. Och sen då när man blev Blåvitt och man var ute med A-laget och jag 12-13 och de var på vad hette deras pub där då?
Gaisare, eller?
Ja, Gamleport. Gamleport. Och så var det liksom killarna med öl då, jag var ju 13 som sagt. Och så Och då börjar ju de killarna runt honom då att, ja, men det är ju blåvitt där. Och så var det standard, ja, vad är problemet? Alltså, man fattar ju inte då. Så ju äldre man blir, desto mer fattar man att det här är ju dåligt att svara att jag är det. För jag är ju själv här nu med 30 gejsar liksom. Men då vet jag, det var vid ett tillfälle som en av de här killarna skulle dra en flaska ut mig. Och då stoppar han då, min lagkamrat, som själv och då var gärningsmän, att rör du viken så kastar jag ut det med huvudet för. Så det är mitt första minne med, eller så här med, träff med guys. Men sen blev det ju mer att när man ibland då med Bulldogs var runt omkring, kan se att, men det som jag kan säga, som inte har varit så inom VM på något sätt, men upplevde nog inte att det var mycket snack, det hände inte så mycket, och sen har ju de andra historier som de får berätta. Men jag kan ju sakna, det kan jag ju säga idag, att jag kan sakna det, att vi faktiskt, för där är vi omsprungna av Stockholm, att vi inte har guys upp, längre upp än vad de är. För jag vill ha den rivaliteten, jag vill ha den ut, för det är ju en utvecklad
det bränsle till.
Ja, såklart. Och vi kan inte, alltså jag räknar inte Häcken, det är ett skämtlag. ÖIS till viss del, absolut, med all respekt för deras ultras och så, men absolut, ÖIS och guys måste upp, och gärna guys, för det är bra för Göteborgsfotboll, hävdar jag. Sen finns det de som inte håller med mig, men nej, jag har inte haft så mycket med dem att göra. Det har varit lite så här småtjafs, men det har ju aldrig egentligen hänt något.
Nej, för det är lite som så här, det är lite samma som MFF och HF i allsvenskan, att samt som man vill ha dem där, så vill man ändå att de bara ska sjunka och sjunka ner i seriesystemet och typ sjunka. Men det är ju egentligen bra för både för supporterkulturen och för rivaliteten och matcherna, så att säga, att du har en spelpartner som verkligen drar mycket folk.
Ja, men för att ge ett exempel på hur Göteborgs stad funkar, det är ju som nu när Gais går upp då Superettan. Så får vi dem faktiskt till kuppen nu då på,
ja,
och det första faktiskt, både vi och Gais säger, ja, men släpp den till Nyöllevi då, så vi åtminstone kan bli en 30 000, det hade vi kunnat bli. Och alla är på, och så ringer de ut Göteborgs stad, eller Gott Event, eller vad heter de, och då svarar de, nej, vi lägger ny matta, så det går inte. Och det är så typiskt, det är så typiskt Göteborg. Jag menar, i Stockholm hade det varit en självklarhet, det spelar ingen roll om de ena spelar allsvenskan och superrätt, de hade kört på, ja, men, och där har vi ju det liksom, varför liksom sker det ingen utveckling eller utväxling, skulle jag nästan säga, i Göteborg. Jo, för att vi är så inkompetenta, och ändå är så stor del av Göteborg. Det
Var spelas den på gamla
då? Nej, Bravida, som tar 6000 personer. Ja, men det är Göteborgs stad.
Det är Göteborgs stad i ett nötskal, och det kan ni ta till er, de som lyssnar, att ni har varit helt jävla värdelösa.
För nu snackar vi, alltså, vad är det med gamla Ullevi då? Lägger de ny matta eller vad fan?
Nej, men den är väl mer, gamla kan man någonstans köpa, för den ska vara fräsch till allsvenskan, och det är liksom sån här, vad heter det, solpaneler och grejer, hybridmatta är det. Ja, det är en sak. Men nya Ullevi som aldrig används. Och vad, det spelar ingen roll när mattan går sönder för en match och det kommer 30 000. Nej, då ska de ändå lägga en ny matta.
Men kommer du ihåg när vi skulle ha match mot Halmstad BK, och det var jättelänge sedan, och då hade de haft Monster Truck 2 dagar innan.
Ja, men det är, ja, du hör ju själv.
Det har du liksom gott eventet nödskal, ursäkta mig, men att inte någon har skickat, och det är lite det här buksvågepolitiken som finns i Göteborg liksom. Nu ska jag inte ta upp några namn så, men det är ju att alla jobbar svart i Göteborg, det är ju liksom inte grundlöst att vi gillar.
Ja, vi rensar ju fisk också för övrigt.
Ja, men det är så ändå att det är inte någon av ers hemmaplan.
Nej.
Säg att ni skulle stå som hemmalag med guys. Alltså så.
Nej.
De ändå har spelat på Bravida. Ja. Och så får Häcken, då liten arena.
Så får Häcken försäljningen av.
Av även, allting i kiosken.
Ja, även om IFK.
Nu har vi tappat tråden igen.
Men jag blir så jävla upprörd. När vi tar,
för att jag känner så här nu. När vi ändå har guys runt hörnan. Alltså det känns ju som att det kommer att koka. Det gjorde ju det redan för x antal veckor sedan. Ja, när det blev lite stört på pubarna och så. Men alltså, det är ju lite som Millwall och Chelsea där ju. Alltså, de drar varandra i kuppen och...
Jo, men precis som du säger, när dragningen, lottningen var, vi fick guys, då var det ju så, yes, revansch från förra gången. Okej, vad hände förra gången?
Tillbaka. Skrivbordet.
Ja, ändå ställer IFK Göteborg upp på omspel, står och väntar, guys dyker inte upp. Enligt regelboken så är det att vinsten ska tillskrivas IFK Göteborg. Ändå väljer man att ge guys, alltså där har vi också ett förtroendekapital gentemot Svenska fotbollsförbundet. Liksom, var, alltså, förstår ni var vi kommer någonstans?
Mm. Verkligen.
Liksom, det finns liksom ingen, alltså reglerna säger så här, men ibland säger de så. Mm. Att hålla god ton just nu.
Jag tycker ju att det är en match som borde bara spela så.
Vad tycker du själv? Du
ja, men jag tycker att den ska spela sommar. Alltså.
Även, men Malmö, IFK Göteborg, den sanna incidenten.
Det blir sanna, ja. Det är jävla spilt.
Det är jävla... Ja, just det. Om inte det var någon som har glömt av det då, så drog fan, jag ju en hörnflagga då.
Har den pågen gjort någonting? Vet alltså. Vad fan är det som händer?
Han är hela Häcken nu, eller?
Ja, han är Häcken.
Är han det?
Ja, eller något. Han skadar sig. Det första gången blir tjej. Så. Ja.
Men om vi, ja. Ja, om vi kör vidare. Jag vill bara veta lite så. Om man snackar tifo genom tiderna. Mm. Jag har ju någon tifo på min näthinna som jag tycker är så feta. Bland annat den som är den med änglarna som går upp i himlen. Och den som går ner.
Ja, och hugger med gaffarna.
I helvete, va?
Yes. Ja. Där måste ni verkligen... För det är vissa spelare som verkligen kommer upp i himmelriket. Mm. Och vissa som kommer ner till... Kommer ni ihåg?
Ja.
Jag kommer ihåg en viss Blomqvist, va?
Ja.
Yeah.
Eller som Almgren säger, den... Vad är det han säger? Den hemska mannen från Tavelsjö.
Ja.
Och det är inte mina ord, utan nu är det ju Anders Almgrens ord. Jag trodde väl kanske att... Ja, jag får bara...
Ja, men jag tycker den är jäkligt nice. För att den är påhittig, den är fyndig. Jag gillar ju när det är lite rörelse på läktaren. Men hur ser det ut för dig, Viken, med tifo och så? Du som har varit med så många år. Mm. Har du några favorittifon?
Ja, det finns ju en hel del. Och sen är jag just med tifodelen absolut helt fel person att fråga egentligen. För där finns det andra som är så mycket mer kunniga. Och tyvärr då, när vi är inne på det, så har vi en av de kunnigaste som valde att lämna oss här. Tyvärr alldeles för tidigt. Vila frid. Åke. Fantastisk människa som gjorde fantastiska tifon. Och ett av de fetare som han var med och gjorde, det var ju den här... jag kom med en kasino nu senast. Det är kanske bland det brutalaste jag har sett. Men också... Ja, men precis. Och även det... Och State of Mind, va?
State of Mind, det var det jag tänkte på.
Det är ju, och även IFK Göteborg, men just kasino och många är därefter, nu missar jag, och det är inte meningen att missa här nu för er blåvittare som var runt omkring Åke de senaste, det är ju där vi sätter oss också på kartan, skulle jag säga. Så de ligger ju närmast till hands. Sen är det ju, finns det ju många under åren. Och det, för mig som har varit med så pass länge, och även Jimmy, det är ju att all skärm ligger ju inte i det här stora pangbom, utan det kan ju varit en sketen match i Trelleborg liksom, och lite serpentinrullar. Vi har Halmstad när någon valde att dra en
militärrök
som man använde mot pansarvagnar. Ja, men liksom bara bengaler och sen, ja. Men också ett lite roligt sådär tifo. Det var att vi åkte förbi Gränna och köpte polkagrisar och ska kasta in på plan, det möter Kalmar. Men det som händer är att en av våra spelare precis då kommer och ska slå en hörna, så att han får ju så här 500 polkagrisar emot sig. Så lite sådana, men om vi ska prata om...
Du synkat från Kappo där.
Då var jag nog inte Kappo.
Nej, det vet jag.
Men för att prata tifo, de sista åren är ju brutala. Och det har
jag gillar ju det stora lejonet. Det hade ni ju absolut, för säsongen. Absolut.
Shit, men det finns ju ett som jag tycker är lite bortglömt, som är helt fantastiskt. Mm. Som historieälskare på alla sätt. Det är ju en OH-flagga. Vi kör om stora slaget vid gamla Älvsborgs fästning mot Danmark. Kör vi mot Malmö FF. Och den är så brutalt snyggt målad om just slaget. Om varför Göteborg finns. Mm. Det finns så mycket historia i den, varför vi just kör mot Malmö. Och kan man gå in och faktiskt googla på det tifot. För att det är ett tifo som är bortglömt med en gigantisk historisk del. Sen älskar jag ju bara våra...
Vilket år var det? Kommer du
ihåg? Det låter jag osagt faktiskt.
Viking, kommer du ihåg vilka det var?
Nej.
Sen får vi inte glömma motståndstifot när villkorstrappan sätts igång.
Ja, också bra.
Att vi kör olika OH-flaggor där folk går lite ledsna mot matchen och poliser står bredvid och sen så står det motstånd då och visar att folket Göteborg mot polisen. Och vad jag har hört så har vår kära Göteborgspolis fått rätt mycket kritik för det tifot. Eftersom de inte hade någon kontroll på vad vi tog in på läktaren lite. Men som vår supporterpolis svarar med att jag har nog missat det här med yttrandefrihet i Sverige. Mm. Utan de gör ju bara sin yttrandefrihet. Där ser man lite hur det styrs från Stockholm.
Ja. Nej, men det finns fantastiska tifon och jag vill nämna några och sen finns det ännu fler. Men också vill jag säga från mitt håll då, så är det inte alltid de här mega så, utan det finns skärp i de små också.
Ja.
Absolut, men där har vi ju från det att vi började en gång i tiden till nu, det är ju gigantiskt, gigantiska kliv, och det är all respekt och heder till TIFO-gruppen och alla runt omkring och alla de timmarna, och så hatten av en kan ha grädde till er, absolut, ni vet vilka ni är, men de senaste åren, och det vill jag tillskriva i denna stund Åke, med dem, men som du sa där Jimmy, med den spelmaskinen, det är ju, bland det brutalaste jag sett.
Alltså. Jag älskar rörelse i tifforna. Alltså gärna trestegstifor eller liknande. För att, nog för att man kan hålla upp en fet oro över läktaren. Men det blir inte så levande på det sättet. Så därför gillar jag sen precis som Hammarby hade för när kanoten flög liksom över. Alltså när de verkligen rodde över ena sidan.
Jag visar en bild här just nu om det tifot mot Malmö.
Vi lägger ut på Instagram också.
Tycker jag absolut. Vilket rum fick jag nu. På tal om tifon så är en annan herre på väg in.
Det är fantastiskt. Men om vi gör så här då, Viken. Där är lite folk som har skrivit också och undrar lite grejer.
Absolut.
Där är ju faktiskt ett konto. Göteborgs konto som heter Klippfantasten. Fan, alltså du har gjort riktigt bra. Ja, alltså du är grym.
Tack.
Det är riktigt kul att se. Jag har faktiskt en tjej som heter Linda. Som faktiskt också har graverat vår glas som vi har fått tredje här. Jag tackar ödmjukast. Jimmy också tackar ödmjukast för de glasen.
Ja,
för fan. Lindas gravering heter. Men hon frågar bästa och minst bästa minnet genom tiderna med Ultra Bulldogs.
Oj.
Bästa minnet.
Jävlar. Jag borde ramla av stolen nu. Det var någon som undrade.
Ja, där
var det köket här.
Bästa minnen. Oj, det finns ju såklart många.
Den
rätt så generell. Ja, den kom ju helt plötsligt också. Men, oj, vad ska vi ta här nu då?
Så klipper vi där.
Klipper vi där, då blir det mycket väntan.
Ja,
men Kalmar då?
Ja, men Kalmar är en...
Som vi har pratat om.
Det är det bästa.
Ja, det är ett bra minne såklart. Och det är där jag nu när det är fan en sån här... Förlåt, nu såg jag också. Men dålig på bara så där spontant kommer. Men värsta. Ja. Det är väl när vi åker hem från en resa och får reda på att en av våra medlemmar har varit med om en väldigt svår bilolycka. Det är väl bland det tyngre. Sen finns det ju säkert sämre också. Men det minns jag så väl. Vi åkte från Tyskland. Minns jag väl rätt nu, hoppas jag.
Ja.
Jag ber om ursäkt om jag minns fel. Men det är vi har varit iväg i alla fall och får veta att en av våra bullocksvänner har varit med om en jättesvår bilolycka. Det var inte roligt.
Fy fan. Beklagar verkligen. Och sen har vi en som heter Erik Amnell. Också en blåvit bror. Bara tacka för ett sjukt bra jobb på veckan. Så att han kommer från kommandobryggan där.
Ja, tack så hemskt mycket.
Och han är värme. Väldigt, väldigt hängiven och lyssnar så. Sen har vi från en kille från Landskrona som heter Anton Ekvall. Beskriv ingående rivaliteten IFK Gais, IFK ÖIS, IFK Malmö FF, IFK AIK. Alltså hur skulle du kategorisera rivaliteten om man säger så? Det kan också vara lite beroende på säsong, hur det går, man ligger i tabellen och så vidare med historia. Mm. För vi var inne på det innan att jag alltid sett Göteborg som de största rivalerna till Malmö FF. Alltså ingen jämförelse med någon annan. Mm. Det skulle vara Helsingborg som ligger på en annan plats och sen AIK. Men beskriv lite hur du känner. Vilken klubb är du mest rivalitet mot?
Ja, men jag skulle nog säga AIK under mina alla år. Sen har ju Gais såklart varit där, man har i samma stad och allt så där, så det är klart att det är, men just om man nu ska prata om det här hatet, och det jag är inte riktigt där att jag brukar idag prata så mycket om just det där med hatet, men jag gillar ju också att det finns en rivalitet, ja. Absolut, så jag vill inte ta bort det, så präktig är jag inte. Ja, nej, men då var det AIK 100%. Mm.
Får du Viken 45 så får du
Malmö.
För att man kan också säga så att AIK, om man bara tänker på som jag, ljusblå, de har alltid tagit sig frihet på. Ja, har vi spelat på söndag och då kommer de ner på fredag. De kör Köpenhamn och sen kommer de på lördagen och så de rör sig överallt. Mm. Det är före, det är under, det är efter matcherna. Mm. Det får AIK. Så har alltid liksom varit en sån grej att AIK alltid kommer ner. Det spelar ingen roll om, eller typ om vi kommer AIK från Småland eller från Blekinge eller vad som helst. AIK har alltid varit där och det har ändå varit så. Fan, de har alltid varit på tårna.
Ja, men så är det, och nu kommer jag inte exakt ihåg frågan, men vilka lag. Men AIK, yngre absolut, jag var yngre absolut. Mm. Och det var ju också för, det blev ju en sån spänning med det, åka från Göteborg och Råsunda, och det var ju liksom en orgie våld, eller på nästan så här, det var som uppgjort, alltså hela den hur Råsunda låg och allt sånt, det var ju liksom gjort för att man skulle clasha. Men guys, absolut, det finns incidenter där som vi inte har närmat oss. Det är, vi har Lucia-kuppen och vi har lite sådär, men vi har Röda rummet incidenten, det är under Lucia. Men vilka lag var det mer med som
helst? Ja, men det var med ÖIS och...
ÖIS har inte varit riktigt lika mycket. Senare när då Inferno blir, och då är jag ju egentligen för gammal för att jag ska vara intressant. Men de var ett tag faktiskt så, för som jag kommer ihåg det så var det ju väldigt många guys och våra yngre och ÖIS yngre. Det gick till överdrift tyckte jag, att det blev så här att det var friakt på alla... Alltid, oavsett om du var med barnen eller flickvän eller kollegorna. Det diggade inte jag. Men då var ju ÖIS ett lag som var väldigt aktiva. Mm. Även Elfsborg för yngre, men där har jag aldrig varit inblandad så, för de är alldeles för... Ja, men inte lag som jag inte ens har funderat över speciellt mycket. Ingen disrespekt så, men jag var nog för gammal där. Men Malmö vart ju senare med som att jag tycker att... Och det är det nya Malmö, jag tror inte det var så förut, eller jag minns att det var inte så förut. Jag diggar inte den nya delen av Malmö som har blivit, och det vet jag att ni har väl haft problem internt också där. Mm. Men Helsingborg var ju mer, skulle jag säga.
Helsingborg har ju varit 92 sedan de gick upp. Och liksom då, jag vet ju när vi tog tåget ner, alltså möta det motstånd som vi gjorde det året när vi tog tåget.
Men sen, 97 var det va?
Nej, 92.
Ja, 92.
Sen får man ju också komma ihåg att...
Ja, det var 97 sen också.
93, förlåt.
93,
så gick upp. Vi väntar ju inte sånt motstånd när vi kommer ihåg.
Men man får ju också komma ihåg att allting spelar ju roll med att Helsingborg är extremt nära också. Mm. Så det är klart att vi kommer med stora nummer. Det är en annan sak att åka till Stockholm. Malmö, när vi pratade dåtid, var inte lika någonting så. Så att,
man hade ju minibuss mot oss. Alltså på Gamla Ullevi många gånger. Alltså.
Yeah.
De kom en på minibussar. Det var riktigt dåligt.
Det är bara för mig att liksom bara säga att så var Malmö. Liksom. Mm. Alltså det är... Jag kan säga så, egentligen fram till 2000-talet, det var då det började ta fart. Alltså då, vi snackade lite om den där ultrasbubblan eller tifobubblan som säger när det exploderade. Det var då det började på riktigt ta fart. Liksom,
men när ni flyttade ju ur Malmö stadion där ett tag till och med.
Men
för att svara, om det var nu svar på hans fråga där, men en sak som vi också glömmer av, det är ju att på hemmaplan som inte finns idag, det var ju när Avenyn var levande. Då när vi satt på Rose and Crown som inte finns idag, då var det ju faktiskt så att det var uteslutande Stockholmslag som vågade sitta på bryggeriet. Och det var lite charmigt i det. Och det var ju alltid så att det var lugnt och vi visste om varandra, och man kunde liksom så här kasta någon flaska kanske och skrika lite. Men så fort polisen kom, så var det fullskaligt slagsmål. Så det är många, många. Ja, men det, precis, det var lagom tills. Och sen blev det, det var alltid så. Polisen skulle alltid vara, gå dit och förvärra. Och då var det ju mer eller mindre att vi var ju egentligen mer ihop mot polisen än att vi inte tyckte om varandra.
Ja, precis. De blandar sig i. Vi har fått en fråga från en Djurgårdsgrabb.
Oj!
Som kallas av eld och djupa vatten. Vad har ni för syn på Bayerns supportrar kontra de andra Stockholmslagen? Skiljer de sig på något sätt?
Också.
Mm. Nu blir det, nu kommer jag ju trampa någon säker på tårna. Men menar nu Katse eller Ultras?
Det är nog lite generellt.
Generellt, okej. Okay. Ja. Nej, men där har vi det också samma då lite som med Malmö, att när jag då började som ung så var det ju, Hammarby pratade man inte om. Utan det var ju AIK framförallt och till viss del Djurgården. Och sen kom ju Hammarby senare, om man ser det supportermässigt då. För Råsande, det spelar ingen roll vad det var, om du hade åkt upp med familjen eller Ultras eller innan det var Ultras och sen Ultras eller Katse för den delen. Det var liksom gjort för att det skulle bli bråkigt. Det var det ju inte på Stockholms staden på samma sätt. Sen var de ganska brutala. Hammarby var lite mindre, men det var ju mer att
man visste att man skulle bli överkörd av sången.
Ja, och kanske, men sen också att det var
du möta en vägg av sången.
Ja, men det var inte samma uppladdning mot Hammarby. Sen kom det, men om vi ska prata C-delen, så har ju alla de här tre lagen kunnat prestera bra. Men det tänker jag överlåter till C. Se att svara för. Men, ja, men absolut, absolut var AIK och Djurgården framträdande tidigt 90-tal kontra Bayern. Skulle jag säga. Ja. Däremot minns jag ju både Stockholms stadion första, om det var första gången att man stod och skulle pissa. Och så hörde man bara dun, 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 slag mot väggen. Tänkte, vilka är som slåss här? Och då är det alltså på riktigt vägg i vägg med Djurgårdssupportrar. Alltså, då tänkte man ibland att om den vägen går sönder, då sitter vi i skiten, bokstavligt talat. Det var väl ett sånt. Men sen när du hade Hammarby, minns jag väl, när det var gamla Söderstånd, då var det att man skulle gå man kom inte ut på ett bra sätt. Så att då fick man ibland gå igenom Johanneshov, heter det, va? Hockey, ja, men då var det Johanneshov i alla fall, minns jag väl. Och där man kom då ut från Johanneshov, så för mig, det finns en bro där, va? Och där, om du inte var med och bara stack ut huvudet, då haglar det ju tegelsten och flaskor och dyligt. Så där var det lite svajigt att gå ut själv. Så där stod ju oftast polisen och gick ut med sköld, så hörde man dunk, 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 dunk bara. Så. Men det finns sådana, det är ju småminnen så, men nej. AIK var värst.
Men du får hålla med, men det var lite charmigare huliganism inom två år.
Ärligare skulle jag säga.
Ärliga. Mycket ärligare. Liksom, man satt på en utservering och fick det andra laget emot sig.
Ja, men det var ju som tjocka killar som vi ser ut här idag nu, live. Det var ju inte som nu riktiga proffs-MMA-killar som jag hade haft. Ja, men jag hade klarat 10 sekunder, sen hade jag ju dött av...
Tycker du att det blev ändring mellan AIK och IFK Göteborg efter Diogan?
Igen. Oj, nu hoppar vi raskt över till den känsliga frågan. Ändring, jag återigen, där är vi kanske inte rätt person.
Men den allmänna synen på AIK och IF Göteborg, personligen.
Det blev ju mer personligt såklart.
Ja, självklart. Men personligen mellan klubbarna så kände jag på någonstans att vi... Ja, det hände något fruktansvärt. Vi kommer aldrig glömma det. Men samtidigt kändes det som det lugnade ner sig. Djurgården tog över den stafettpinnen. Det kändes som det var lite... Fan ska jag säga. Hatet mot AIK kommer ju alltid finnas. Men ändå kändes det som det lugnade ner sig något år mellan oss och AIK. Får du samma känsla?
Supportermässigt menar du? Eller? Ja. Ja, men så kan det nog säkert absolut vara. Och konstigt vore det ju annars. Med tanke på efter. Sen var det incidenter året efter på Avenyn, vet jag. Det var ju någon stjärna där som gick förbi Runt Kran med Sörjer aldrig en fallen ängel. Det minns jag mycket väl och glömmer inte. Och det är ju, där har vi det här med respekt och så vidare. Det är ju så förkastligt så det finns inte.
En sista bara till där, Viken.
Yeah.
Det har kommit från ett konto som är Blåvitt konto, Klibbfantasten. Han bara så här, hur tycker han den blåvita läktarkulturen frodats genom år?
Skåne.
Jag tror det är Skåne. Jag misstänker att det är Skåne.
Han menar utvecklingen då. Frodas är ett skånskt uttryck. Nej, alltså den som sagt, som vi har varit inne på, jag tror här några gånger. När vi började någon gång 94, 93, 94, 97 då, Bulldogs. Då kunde vi inte i våran vildaste fantasi se det här komma och bli. Så det är ju helt fantastiskt. Samtidigt då som många gånger så tänkte man då som yngre att ja, men vi skulle köra våran grej och det är ingen annan som kommer göra det här bättre. Som tur var, kan man ju säga idag, så var vi ju så pass smarta så att 2004 började folk snacka upp sig, 05 då eller 2005 så blev det Ultras Göteborg, och den utvecklingen som den gruppen, vår grupp och andra grupper bredvid oss. Nu har vi Gabbe här från OK har gjort, och andra grupper också. Jag vill verkligen inte glömma någon, men det har jag tyvärr gjort, så jag ber om ursäkt för det. Men den utveckling som har gjorts är ju, som varit inne på några gånger, den har varit helt fantastisk. Och det är jag extremt stolt över att vara en del av från början. Men också idag kan jag se att jag inte är lika aktiv på de yngre som tar efter i alla våra grupper, och även i min grupp då. Killar och tjejer, de gör ett fantastiskt jobb som inte går att jämföra med då. Det finns ingen anledning att göra det heller egentligen, men också samtidigt så har vi ju det här med lite historia att det var ju inte alls samma förutsättningar heller för oss. Men å andra sidan då så jobbar de kanske mer nästan motvind än vad vi gjorde. Å andra sidan vet de ju nu lite agendan. Jag brukar säga det att när vi var blåsupportare och sen blev Ultras, så fanns det ju inget innan oss. Nej, nu precis. Kan det ju bli Ultras direkt. Ja. Eller då, ja, men gå någon match eller Englarna eller vad det nu är. Så att det är lite som jag har gjort en jämförelse någon gång, kanske konstig, men med MMA. När det började var det ju olika stilar som möttes. Och sen blev det UFC och MMA. Idag har du rena MMA fighters liksom. Lite samma, just att idag har du rena ultras personer, och det fanns ju inte när jag började. Utan det fick vi ju sakta men säkert se vad vi skulle, och så hittade vi någonting och så blev det det. Och så har man anammat det mesta av det vi börjar med. Men det finns ju också saker som vi börjar med som inte finns kvar, och tvärtom.
Ja, precis. Mycket inspiration från utlandet också.
Det var såklart,
ju, det
absolut.
Var inget annat att gå efter. Nej. På det sättet. Ja, men härligt. Men då säger vi tusen tack för att du ville vara med, Micke.
Ja, men tack. Det är jag som ska tacka. Det har varit enormt kul att sitta här och prata, och vi kunde prata hur länge som helst. Och sen låter det kanske väldigt svamligt, jag fattar det. Men till sist vill jag också säga det till alla er där ute som lyssnar, att fortsätt kämpa, oavsett om vi är vänner eller fiender. Men som jag ser det, så till alla Ultras och Cap och vänner ute, kör, fortsätt köra, för att oss kommer de aldrig få dö på. Och då menar jag, ja, polis och politiker och så vidare, utan vi är alldeles för stark familj.
När vi går genom staden, över broar och torg, med doft av salt ifrån haven, minns vi glädje och sorg. Och vi minns första gången när änglarna sjöng, hur vårsolen värmde och vintern var glömd. Kastar våra tomma glas, finns det alltid någon med hjärtat kvar. För du hav och himmel står vi kvar, för vi glömmer aldrig denna stad. Vi såg hur du halta, vi såg hur du sprang, med tårar på kinden och hjärtat i brand. Med längtan i bröstet du stod där och sa, snart skiner Poseidon och blåvitt står kvar. Och när vi kastar våra tomma glas, finns det alltid någon med hjärtat kvar. För du hav och himmel står.
Det där var Snart skiner Poseidon av Joel Alme som vi har fått tillstånd av Änglarna att spela. Du har lyssnat på andra delen av Viken från Ultras Göteborg här på tredje halvlek. Och håll utkik för snart kommer det ett nytt avsnitt i din podd. Avsnittet är producerat av mig Peter från Imaginary Stars Productions och jag önskar er alla en riktigt grym dag.